Du lyssnar på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Jag vill säga tack för er som kommer hit. Vi har en fylld kyrka och det kommer vara kanske tusentals till som lyssnar. Så välkommen du också. I tro talar jag ut det nu, som kanske sitter och lyssnar på det här i en inspelning på tornet.be. Vad roligt, vad spännande var det här. Det är ju precis som vi hörde här, jag vill också säga det här i mikrofonen faktiskt, att ett stort tack till Himmel TV7 för vår ljudinspelning och stort tack till tidningen Världen idag som står för annonser. Jag jobbar ju också som ledarskribent på den tidningen, så det är, jag vill verkligen stryka under det. Nu ska vi undervisa, nu ska vi tala om, och det är lite trångt, jag kanske inte ser allting, men jag kommer i grund och botten att tala om den helige ande. Den helige, ljuvliga, underbara anden. Som oavsett vilken kontext du kommer ifrån är den riktiga ledaren. Han är vår senior pastor. Han är vår ledande pastor, eller vår kyrkoherde. Jag vet ju inte vilken kontext du kommer ifrån. Påve kanske inte, men alltså, det är den helige ande. Vi behöver verkligen lära känna den helige ande. Och det är så en oerhörd skillnad, till exempel som vi var med nu ett par timmar här om bön och tillbedjan. Eller som vi brukar göra då på fredagar här. Vi ber i 3 timmar i runda slängar. Och vi säger det att när den helige ande tar över ett bönemöte, då får man säga till folk, nu får vi sluta be. När inte den helige ande är med, så undrar man direkt, när är det fika? Seriöst, utan den helige ande är ju bön jättetråkigt. Alltså, det blir bara religiös övning. Men med den helige ande så är det någonting ljuvligt som sker. Och må det också ske i undervisning så. För att när anden öppnar upp skriften för oss, då blir det ju bröd att äta. Det blir liv, det blir någonting som fyller ett behov inom oss. Jag har tänkt så här. Vi har ju några timmar på oss. Jag har tänkt rent, eftersom det är så många som ta del av en undervisning. Det är behov av undervisning idag. Ja, men så krasst är det faktiskt. Jag vet inte vad det är. Din kontext, säkert är din kontext oerhört väl. Men i många andra är det inte det. Alltså, i många sammanhang är ju förkunnelsen väldigt, väldigt marginaliserad idag. Alltså, det är ungefär så, alltså, typ, vi har 15 minuters undervisning. Alltså, är det 15 minuters predikan? Kanske 20 vid något tillfälle. Så är det mycket alltså. Och förr i tiden så hade vi ju bibelstudieveckor. Det har vi faktiskt inte lika ofta längre. Utan det är liksom mycket annat som sker. Jag säger inget att i sig är ont. Men någonstans som vi varit inne på, som också är syftet med begreppet tornet för oss. Det är att synliggöra de viktiga fundamenten. Ordet. Bönen. Gemenskapen. Så därför talar vi i begreppet ton för att synliggöra i vår tanke. Ordet ska läsas högt. Bönen ska ropas högt. Nu kan Gud även höra oss när vi tänker. Men demonerna kan inte höra oss när vi tänker. Som jag ser det. Gemenskapen. Det är klart man kan ha en teoretisk gemenskap, men det är svårt. Det är bättre med riktig gemenskap. Eller hur? Det är svårt att få en påtår teoretiskt. Så jag säger, jag kramar dig teoretiskt. Tack, jag fryser fortfarande. Alltså, någonstans så behöver vi hitta de här fundamenten. Och hade jag varit en professor i en föreläsningssal nu, så hade jag haft en stor glasskål framför mig. Och så hade jag haft 3 stora stenar. Och grejen är att om jag lägger de 3 stora stenarna först i glasskålen, så säger jag, är den full? Ja, den är full. Nej, säger jag. Så tar jag grus. Och så häller jag grus. Är den full nu? Ja, nu är den full. Nej, säger jag. Så häller jag vatten. Är ni med mig? Men skulle jag börja med gruset, får jag inte plats med stenarna. Är ni med? Om man börjar med allt annat som i sig är inte oviktigt. Det är den ena verksamheten dit och det ena dit. Så fyller vi till slut skålen med massa annat. Så stenarna får inte plats. ordet, bönen, gemenskapen, det blir så mycket annat. Vi måste börja med det väsentliga först. Och sen fyller vi på med annat. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Det är därför vi längtar efter att manifestera det på ett synligt sätt. Där vi ropar dag och natt. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? Som ropar dag och natt till mig. Och så har vi ju ordet som läses. Och så har vi gemenskap. Den helige ande då, har jag tänkt att jag skulle dela upp det i två delar. Och för dig som är, har vandrat länge med Herren kan vissa av de här inledande delarna vara väldigt klassiska och självklara. Men vi behöver verkligen få en grundläggande undervisning. Vad är den helige och vem är den helige ande? Och det tänker jag egentligen bara ge i sju snabba puckar. Jag hör mig själv undervisa ibland. Tänker jag, kära gode Gud. Tala långsamt, människa. Och så tycker jag att jag har piperöst, inte och inte idag, men i alla fall. Sen, efter fikat. Jag längtar hit redan. Alltså, du och jag behöver komma in i genombrottssmörjelsen. Vi måste få genombrott i det vi håller på med. Och det övergripande temat är vinden blåser vart den vill. Och jag kommer komma lite mer närmare in på det sen. Jag tar av den här så ni hör. Men alltså vi behöver få genombrottssmörjelse. Jag ska se att den här tickar på, det gör den också. Och det betyder egentligen att vi lyckas med det vi gör. Att det bryter igenom. Det är många som kan tala ut saker och ting. Men och trons ande föds i hjärtat, talas ut med munnen, men bryter igenom i bönen, va? Och i handlingen. Och det är därför vi egentligen talar om vissa saker innan det ens har skett. Men det ska jag komma till. Och det behövs fem, som jag ser det. Hör ni mig? Kanske kan sänka lite så. Fem oerhört avgörande saker för att du ska få genombrott. För du står och dunkar i väggen, du dunkar i väggen och du dunkar i väggen. Fast du vet att du gör det du säger och gör det rätt, men du går inte igenom. Du får inte gå efter fikat. Du måste höra det först. Kommer Jesus tillbaka så får du naturligtvis hänga med. Men och det hoppas jag med att jag hänger med. Men nu börjar vi med sju stycken klassiska saker som är otroligt viktiga om den helige ande. För den helige ande är en person. Det är en person. Och då ska jag börja med första. Jag kommer säga det ganska långsamt så du kan skriva ner och så får du göra det. Den första punkten är den helige ande. Det är att den helige ande är ju, det vet vi ju, fader, son och helige ande. Det är en del av treenigheten. Den helige ande är av evig natur. Vi ska bara läsa ett bibelord. I första Mosebok 1. Och då står, och ni känner igen detta, och då står det så här. Och vi kan läsa de två första verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Hashamayim och jord, alltså himlarna egentligen, och jorden. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade, hovrade över vattnet. Så redan i skapelsens ögonblick så var den helige ande där i skapelsen. Han var där. Fadern talade ut det ordet. Vem är ordet? Det är ju han som blev kött för oss. Kristus och anden. Så hela treenigheten var med de två första verserna faktiskt. Och sen får vi med tredje kapitlet i första Mosebok, så har vi hela evangeliet egentligen klart. Behöver inte de andra kapitlen egentligen. Men faktum att anden är evig, och det är det, och Gud, vi tror att det finns bara en Gud. Men han manifesterar sig i vår mänskliga sätt i fader, son och heligande. Det är samma väsen, en sammansatt enhet. Och det, Gud är mycket djupare än vad vi kan definiera och förstå. Det här är vårt bästa sätt att förklara. Fader, son och heligande. Och det är oftast väldigt lätt för oss att tänka fadern. Fadern har en gestalt. Vi kan inte riktigt fullt ut beskriva den. Och ibland när den beskrivs så är det ju oerhört märkligt. Någon gång skulle jag vilja undervisa om hur fader, vad fadern är. Va? Därför att de som har sett fadern, Jesaja, Uppenbarelsebokens författare Johannes, Hesekiel. Alltså man talar om, jag såg någon sitta på en tron. Och så börjar man skriva fadern. Och det är som att det är en mäktig gestalt som sitter på en tron. Daniel ser honom. Jag såg den gamle av dagar sätta sig ner. Så det skulle vi se fadern här, det är huge. Han är enorm. Alltså, fadern är enorm. Jesus säger själv i Johannes 5. Ni har inte hört hans röst eller sett hans gestalt. Men det har jag. Så om vi skulle, och Jesaja säger, Jesaja, ni känner igen det här, jag såg Herren, i det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Släpet på hans mantel fyllde templet. Och det hebreiska ordet för mantel är ju suffim, alltså den nedre stafollen fyllde. Så att skulle Gud tappa en tråd från sin mantel, skulle du inte få plats i det här rummet. Alltså, det är säkert. Vi tänker ju ofta, det var en bibelskoleelev en gång till mig som sa, fadern, det är väl en triangel? Nej, han är ingen triangel. Det är ju ett sätt att tala om fader, son. Alltså, Gud, fadern är ingen triangel. Alltså, det sa vår bibellärare. Ja, men du kanske missförstår lite det här. Alltså. Och ibland så, när vi talar om andliga ting, jag har studerat en filosof som heter Wittgenstein, jag ska inte gå in på honom. Han säger, när man talar om de här sakerna, då rusar man mot språkets gränser. Det är svårt att riktigt fullt ut nästan kunna verbalisera det. Men fadern är stor. Vi kan någonstans visualisera det. Och sonen Jesus är ju väldigt lätt för oss att visualisera det. Den osynliga, för oss osynliga gudens avbild. Skulle Jesus komma in här nu, så är det ju en broder. Det är ju en av oss. Vi skulle säkert bli otroligt få respekt för honom och vördnad. Tänk om Jesus skulle komma in här och så skulle han titta på dig, han känner igen dig, så säger han, Petter, jag vet allt. Per, jag vet allt. Jag älskar dig ändå, jag älskar dig. Jag förstår smärta. Är du med mig? Det skulle vara fantastiskt. Alltså, men fadern kommer in, om fadern kommer in här då ska vi kasta oss ner och blunda. Men Jesus kan vi komma fram och böja oss ner och kyssa hans fötter. Varför ni ska få lite grepp om. Men den helige ande är svårare. Därför den helige ande talas alltid i Bibeln på mycket märkligare termer. De sju eldarna som brinner framför tronen. Sju står för fullhetens tal. Den helige ande är för oss mycket svårare att greppa. Är ni med mig? Men det är en person. Det är. Jesus talar till fadern. Fadern talar till sonen. Och anden är en person. Och därför måste vi få lite någon form av bibliska grundstenar. Och vi måste förhålla oss, nu får du hålla i det lite, vi måste förhålla oss delvis annorlunda till den helige ande än till fadern och sonen. Och det här behöver du och jag lära oss i vår saliga röra. Där vi blandar ihop all teologi i en soppa och det blir säkert bra ändå. Och så alltså, är det med mig? En sak jag har lärt mig att När jag lyssnar på de här gudsmännen och gudskvinnor, kanske de som har funnits med förut, de har sån respekt för helighet. Och de är så noga. Det kan vara höga rop allt detta. Men det finns en vördnad och värdighet. Är ni med mig? Det är inte det här slarviga. Tjena, hur är läget? Alltså, om du känner Gud så säger du aldrig tjena Gud. Man gör inte det. Han är vår far, jag vet allt detta. Och vi kan också ha ett intimt ord, Abba fader. Det är ett intimt ord. Men när Jesaja ser fadern så ropar han inte trevlig, trevlig, trevlig Herren Sebaot. Han ropar helig, helig, helig Herren Sebaot. Jag tror vi behöver återöva. Om vi ska se det vi längtar efter det här landet, så är det inte det mera tjo och kim, alltså. Det är mycket vi måste böja oss djupare. Amen. Vi behöver gå djupare. Det betyder inte felaktig fruktan och rädsla och allt detta. Jag säger inte det. Men alla gudsmän och gudskvinnor jag har mött har jag sagt, känt, du har större respekt för Gud än vad jag har. Inte undra på att Gud är dig närmare. Orkar ni höra det här? Den helige ande ska vi tala om. Från evighet. Från evighet. Så min första punkt är att anden är av evig natur. Om du vill skriva punktet. Anden är av evig natur. Gud har alltid funnits. Och det fattar ju självklart inte vi. Det är ju en trossteg vi får ta. Gud har alltid funnits. Han är av evighet. Det är också ganska intressant när man talar med ateister. Ja, vem har skapat Gud? Alltså, då är svaret, han har alltid funnits. Han har alltid funnits. Det tror inte jag. Nej, men det tror jag. Var kommer materien ifrån då? Jo, det är en energi. Var kommer energin ifrån? Ja, men det är en svängning. Vem kom svängningen ifrån? Har svängningen alltid funnits? Du tror på en svängning, jag tror på en intelligensskapare. Vem har störst tro egentligen? Jag är helt imponerad av din tro. Din svängning skapar väldigt mycket grejer. Ja, men det känns bra. Nej, det känns inte bra. Okej, nu är jag småländska här. Jag kommer alltid in på småländska. Jag vet att jag får lite hemliga sms och mejl ibland. Vad har du mot smålänningar? Absolut ingenting. En intressant sak bara, innan vi går till punkt nummer två. I Matteus 28, när Jesus talar om gå därför ut och döpande dem i Faderns, är ni med det? Döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Matteus 28, ni kan den, vers 19. Där står det faktiskt, döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn i singularis. Namn är singularis där. Inte namn i plural. Alltså, vi har många namn här inne, då menar jag ju plural. Nej, ja det har vi ju. Men det är som att det är ett och samma väsen. Men för oss blir det Fader, Son och helige ande. Tre personer i en gudom. Okay. Nummer två. This is basic, I know. Men vi behöver någonstans återröra det. Nummer två. Andens funktion, det är att vara livgivaren, kraftgivaren. Om Fadern är skaparen och Sonen är frälsaren, så är Anden hjälparen. Och vi ärar Fader, för vi kommer komma in på äran också, men han är Gud, Fader är skaparen, Sonen är frälsaren. Det var inte Fadern som hängde på korset. Och det var inte Anden som hängde på korset. Det var inte Anden som hängde, det var Sonen som hängde på korset. Gud kan inte dö, därför måste han få en kropp för att som människa dö för vår synd. Men Anden är livgivaren. Han är den som ger liv. Och ni kan ju detta. Jag har en och annan pingstavän här. Alltså Apostlen 1:8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Alltså vi behöver, syster, broder, du behöver den helige andes kraft. Och jag mer än någon annan. Alltså, för det är så. Har ni, hur många här inne räcker inte upp handen, för det är en sån här pedagogisk frågeställning. Alltså, man ska säga, är det någon här inne som någon gång har känt sig kraftlös? Alltså man säger, Sven, kan man räcka upp fot också? Alltså ibland känner man när man lägger händerna på folk, det är som att det är tomma händer på tomma huvuden ibland också. Men alltså, ibland. Man säger, vad är kraften? När Jesus förkunnade, så berättas det ju om att de fariserna och skriftlärda skickade ju dit människor som skulle fånga Jesus. Och de kom tomhänta tillbaka. Varför kommer det? Aldrig någonsin har någon talat om han. Men nu har han förtrollat er också. Alltså, vi behöver ha en smörjelse som gör att det här är mer än ord. Alltså, det här är liv. Alltså, det här är kraft. Och lyssna nu. Kraft är inte att någon står och skriker kraft, kraft. Kraft är att det är en smörjelse. Och det går ju inte att förklara. Men det går att erfara. Det går sannoliken att erfara. Och det är samma sak. Nu kan det vara olika, vet vi själva. Men i förbundsstället. Vi kanske inte ska springa och lägga händerna på allt och alla. Men när anden säger nu. Då händer någonting. Det är kraft. Och därför min vän. Behöver vi ju komma in i och lära känna anden. Det är ju anden som föder liv. Ja, och ni vet ju när Gud skapade människan så blåste han ju nefesh. Han blåste livsande in i henne. Alltså livsande men också den helige. Vi behöver kraft alltså. Och vi ska komma mera in här nu sen på hur vi ska få genombrottssmörjelse. Men jag vill bara säga anden. Alltså vi behöver det verkligen i vår tid. Vi behöver inte mera ord. Och vi behöver i första hand inte mer teologiska titlar. Även om det är underbart med de som är kallade in i det. Men vi behöver sannoliken smorda män och kvinnor i sina tjänster. De säger när du hälsar på mig. Det händer någonting. Halleluja. Märker ni vad försiktig jag är? Halleluja. Till och med lutheranerna är trygga här. Halleluja. Jag gör det för att spara min röst. Nej, men, tack Jesus. Kraften, det heliga ande. Och det intressanta här med den heliga ande som har blivit oss given. Och ni vet att jag sjunger för kören. När vi blir födda på nytt. Det är den heliga ande som överbevisar om synd och dom och rättfärdighet. Det är inte mitt tjat. Vi kan inte omvända en hund här inne. Men vi kan förkunna och be. Så att människor får ett gammalt dagsord nu. Syndanöd. Hur kan jag bli av med det här? Som New Age-kärna kallar för negativ energi. Bibeln kallar för synd. Hur blir jag av med det? Du kan inte tvätta. Det är bara Jesu Kristi blod som kan rena dig från all eländig synd. Och så får jag kraft. Det är så intressant med så när vi blir födda på nytt. Så blir vi ju bärare av den heliga ande. Det som är så märkligt. Det är väldigt märkligt. Vi bär den heliga ande i oss. Det som är ändå skillnaden menar jag. Det är ju det. Och för mig var det en aha-upplevelse. När jag insåg det. Därför att anden bor i oss. Men, jag kommer ju det framöver sen här när det gäller bedröva. Men alltså, när Jesus blev döpt i Jordan så står det att anden kom över honom, eller hur? Och så står det, anden stannade över honom. Han kom och stannade. Problemet med anden och oss är att han kommer, men han gömmer sig. Varför det? Vi bedrövar honom så vansinnigt mycket. Jag säger inte att han lämnar oss, men han gömmer sig. Har du varit på en fest någon gång när någon är bedrövad? Bedrövade personer gör inget väsen av sig. De drar sig undan och sitter tysta längst ner. Det är så tyst. Det känns inte som anden är med mig. Han har inte lämnat dig. Men han är bedrövad. Över vad du och jag håller på med. Och så vill vi gärna att han ska komma upp när vi vill och be. Vi behöver lära oss känna den heliga anden. Det kommer jag komma till. Inte minst här också nu. Men återigen. Anden är till för att ge dig kraft. Ge dig visdom. Ge dig vägledning. Ge dig varning. Ge dig uppmuntran. Ge dig tröst. Oh, vad underbart när det är när man har anden. Oh, han är här. Känner man. Jag kan känna anden nu här. Det är ett mått av välbehag vad vi gör nu. Faktiskt. Men och hjälp av Gud måste krossa en hela tiden. För att kunna behålla smörjelse. För till slut blir det den här åsnan. Han ska nog vara glad att han får ha mig ändå. Eller hur? Tack gode Gud. Att jag inte är som de andra. Direkt går han ner. Jag kan inte använda dig som jag vill. Varför det? För du blir farlig. Och det här kommer jag komma till sen. Smörjelsen. För det är en skillnad nu. Håll i det nu. Det är en skillnad mellan smörjelse och den heliga ande. Ja, det är samma sak. Vänta nu. Den helige ande. Det är den helige ande hela tiden. Men han smörjer. Och när smörjelsen faller på kött är det livsfarligt. Men när smörjelsen faller på helgelse. Oj, oj, oj. Det kommer vi sen till. Orkar ni mer här nu? Alltså, för det är till för att du ska få genombrott sen. Men jag måste lägga fundament här nu. Så nu får vi vara lite teologiska här nu. Andens funktion är hjälparen. Okej, parakletos, hjälparen. Jesus talar om detta i Johannes 14 och Johannes 16 väldigt mycket. Punkt nummer 3. Tänk vad fort det går. Positionen. Anden, vi är inne lite på det här också. Att, och det är lite när jag talar nu, som Wittgenstein säger, jag är lite i språkets, jag rusar mot språkets gränser. Men förstå mig rätt. Fadern är över oss. Sonen är med oss, Emanuel, Gud med oss. Anden är i dig. Över dig, med dig, i dig. Alltså, det är så stort att jag tror inte vi fattar det alltså. Den helige ande bor i dig. Universums Gud bor i dig. Och han bor i mig. Han har kommit närmare och närmare och närmare. Om inte Jesus hade dött och uppstått och farit upp till himlen, så hade han ju faktiskt teoretiskt kunnat ha sin tron i Jerusalem. Alltså han hade det. Absolut kunnat haft det. Han sitter ju på farens högra sida. Han kunde ha suttit på en tron i Jerusalem. Och vi hade fått vallfärda dit ner. Och stå i en evig kö med 1 miljon koreaner framför sig. Alltså. Till slut får man komma fram. Sven, jag har längtat efter det här. Det vet jag, säger Jesus. Och så får jag tala. Det hade varit jättehärligt. Men det blir kanske 1-2 möten per liv. Och ju mer frälsta det blir, ju längre dröjer det. Är ni med i tankegången? Det hade varit jättehäftigt på sitt sätt. Men nu lever vi i tro utan att se. Och Jesus säger, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer jag inte att sända den heliga ande till er. Och lärjungarna sa, men Jesus, vi tycker inte det är bäst. Nej, säger jag, för ni fick ju vara med han i 3 år. Jag får bara läsa om det. Men när jag går bort, God bless you. När jag går bort så ska jag sända. Det är som att i det himmelska så är det som att fadern släpper varken den heliga ande och sonen på en gång. Nu talar jag i språkets gränser här. Så när vi säger att jag mötte Jesus, så är det faktiskt kanske bokstavligen inte sant, tror jag. Därför att du möter Jesu ande. Du möter Jesu ande. Det kan hända att Jesus gör någon specialresa ner för din skull. I don't know, jag vill inte ta bort det från dig. Men det är Jesu ande du möter. Han sitter på faderns högra sida. Han kommer att komma tillbaka igenkommande för att döma döda och levande. Han kommer. Han kommer. Den 1 juni ska vi handla om den yttersta tiden. Du får inte missa det. Att det är bara symboliskt att han kommer. Nej, alla profetier i gamla testamentet om hans första ankomst uppfylldes bokstavligen. Han föddes bokstavligen i Betlehem. Han dog bokstavligen på ett kors. De delade bokstavligen hans kläder. Är du med mig? Alla profetier om hans första ankomst var bokstavligen. Skulle inte då alla profetier om hans andra ankomst också vara bokstavligen? Ja, det låter logiskt. Det är logiskt. Men i mina predikanter säger att det är bara symboliskt. Det är inte symboliskt. Han kommer bokstavligen tillbaka. Och jag kan bara säga halleluja till det. Han får gärna komma nu. Det behövs, man säger så. Och jag tror ju att han kommer att upprätta ett rike på jorden. Jag tror ju på 1000-riket. Alltså. Därför att jag klipper inte bort det han har tänkt med sina löften till det judiska folket. Idag är de ju motståndare till Jesus. Ser man till evangeliet, Romarbrevet 11, är de ju fiender. Men ser man till hans löften, är de hans älskade. Tror du att Gud kan hålla 2 bollar i luften samtidigt? Svar ja. Jag kan inte hålla en. Nej, jag tror dig. Han har inte övergett sitt folk. Men de är förblindade när det gäller Jesus. Nu finns ju messianska troende. Men vet ni varför de är förblindade? För att vi hedningar ska kunna få komma in. Så deras förblindelse blev oss vikingar till frälsning. Halleluja! Tack! Fast det är svårt att förstå. Ja, säger Paulus i Romarbrevet 11. Oj, vilket djup. Det bara gungar, säger han själv. Men Gud är Gud. Tack gode Gud att han är Gud. Hade jag varit Gud efter första misslyckandet, efter kapitel 3, hade jag sagt så här, jag skapar en ny skapelse. De här funkar ju inte. Alltså, jag gör om det. Jag bakar bullar, en del bränns, jag gör nya. Men Gud hade redan fått kärlek till oss. Vet du om att Gud hade redan fått kärlek? Det är därför att Gud älskade dig fast han visste allt vi skulle göra. Det är ungefär som jag skulle säga till mina barn, ett av mina barn misslyckades. Jag hoppas de försvinner och tar nya. Det kan man ju inte göra om man älskar sina barn. Vet du om att Gud älskar? Det är ofattbart. Eller hur? Jag har ju en fru som älskar alla. Jag älskar alla för att Bibeln säger så. Alltså, hon älskar alla på riktigt. Alltså, jag är ju gift med kärleken själv. Alltså. Hon är ju, men jag är mer sanning, hon är mer nåd. Men ändå, tillsammans blir det bra. Men alltså, ärligt talat. Så han är i oss. Och vi går till Johannes 14 här. Så ska vi läsa ett bibelord här, Johannes 14. Vi måste lära känna anden. Det är inte mot förnuftet, men det går längre än förnuftet. Det är inte mot traditionen, sanna tradition, men det går djupare än traditionen. Johannes 14. Ni känner igen detta, men jag säger det ändå. Johannes 14. Och kanske du som lyssnar här på nätet eller på vår hemsida här. En ny tron. Läs nu Johannes 14. Från den 15:e versen. Det är rätt intressant vad Jesus säger. Om ni älskar mig. Vad är beviset för att man älskar Jesus? Då ska ni prata jättemycket om kärlek. Nej. Om Johannes 14, vers 15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Vi är ingen lagreligion. Nej, vänta nu. Om du älskar, om du håller buden för att bli älskad, då är det fel. Först älskar han dig, och din bevisning att du verkligen älskar honom. Jesus, jag vill göra det du säger. Hänger ni med? Kommer någon till mig och säger så här: Sven, hur långt ut får jag gå utan att synda? Till exempel säger din relation nu innan giftermål. Hur långt får vi gå i spänningen, det erotiska spänningen? Hur långt ut får jag gå utan att synda? Eller hur långt ut i världen får jag gå? Får jag dricka det? Får jag äta det? Vänta nu. Frågan är fel ställd. Frågan är inte hur långt ut får jag gå utan att synda. Frågan ska vara hur långt nära får jag gå utan att bli uppbränd. Är du med mig? Är det något mer jag kan göra, Jesus? Är det något mer? Ska jag hålla något? Är det något du vill att jag ska hålla? Jag är inte rörd. Men jag är förkyld. Så jag är rörd också. Jesus, ställ den här frågan. Heligande, vill fadern att jag ska göra någonting mer? Ja, säger anden, det vill han. Ge mig en förälder som inte vill att barnen ska mogna, disciplineras på område efter område. Sexualitet, tid, resurser. Vad gör du med din tid? Jag gör som jag vill. De blir det ju därefter också, va? Alltså, är du med? Hallå? Den helige ande säger, all in. Får jag allt av dig, får du allt av mig. Du är vinnaren. Men det kommer vi hit sen. Nu ska vi inte där igen. Så, just det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte. Och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. Så vi behöver... Varje morgon du vaknar, oavsett tid, så ska du säga: god morgon, heligande. Då säger han: äntligen. Har du sovit gott? Jajamensan, och länge också, säger han. Med glimten i ögat. Jag säger faktiskt så varje morgon: god morgon, heligande. Okej, Sven, säger han. Så tar vi tag med våra... jag har lite bokstavskombinationer, så jag behöver ordningar i allting. Sätter jag igång med mina ordningar för att vara med Herren, lära känna honom mer. Så över oss Fadern, med oss Sonen, i oss Anden. Nu kommer till punkt nummer 4. Det var alltså hans funktion, är hans position, var det vi talade om. Nu kommer nummer 4. Andens tal är nummer 4. Känns det bra? Bra att det känns bra, fast vi styrs inte av känslor, men det är bra om det känns bra. Andens tal, nummer 4. Och jag tar det här treenige guden bara för att poängtera saker. Vi är vid språkets gränser nu. Om jag säger Fadern dundrar, Sonen talar i ordet, Anden viskar. Fadern dundrar, och det gör han på olika sätt, till exempel genom de vi kallar för naturkonstanser eller lagar. Om du står på 10:e våningen och säger: jag gör som jag vill. Ja, säger Fadern, du gör som du vill. Ja, om jag vill gå ut från den här balkongen, så gör jag det. Absolut. Ett par sekunder senare smäller det, va? När du har fallit ner från 10:e våningen. För lagarna har Gud bestämt. Lagen om sådd och skörd gäller. Det är fullt. Du kan inte ändra på det. Fadern dundrar. Det är bara att böja sig direkt. Annars får du så mycket stryk. Sonen talar i ordet. Han som är ordet, han talar i ordet till dig. Men Anden viskar. Och då kommer vi till Johannes 3, som också är temat faktiskt här. Ja, jag hör aldrig Anden tala. Ja, vänta nu. Har du någon gång funderat på varför du inte hör Anden tala? Johannes 3. Och så ska vi läsa ifrån den här versen då, som jag har som rubrik här. Hörs jag bra?
Ja.
Inte bra?
Ja.
Hörs jag bra?
Ja. Du sänker ibland.
Sänker jag ibland?
Ja.
Det gör jag pedagogiska skäl, men jag ska försöka att inte vara så pedagogisk. Det är bra. Frimodigt är med så stor lön, så det är bra. Bra, tack syster. Det kommer att gå bra för dig i livet. Johannes 3, vers 7 och 8. Johannes 7, 3, vers 7 och 8. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Det här är Jesus som talar om detta. Och så säger han så här: vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden. Kolla nu, vinden blåser. Precis just nu blåser vinden. Det sa han om Anden. Just nu, Anden blåser nu. Nu blåser Anden. Alla här hör den inte, men den blåser. Hela tiden blåser Anden. Det är vindstilla i mitt andliga liv. Ja, vänta nu. Du kan uppfatta att det är vindstilla i ditt andliga liv, men det är inte det utifrån Guds definition. Vinden blåser. Vinden blåser. Och grejen är den att det är Jesus som säger, det säger han ju om Anden här. Vinden blåser vart den vill. Ja, jag känner mig manad dit, men jag vill inte det. Nej, men nu var det inte du som bestämde. Vinden blåser vart den vill. Du vet inte varifrån den kommer. Och ännu läskigare, jag vet inte vart den är på väg. Så någon sa en gång: var ska ni sluta? Jag har inte kontroll över detta. Nej. Om du ska syssla med den helige ande, så får du skippa din kontroll alltså. Ja, men här vill vi ha... kassören vill ha ordning här. Ja, jo. Min vän, älskade broder och syster, Det betyder inte laglöshet. Det betyder absolut inte laglöshet. Det betyder inte dumdristighet. Men det betyder... Du vet inte exakt vad som kommer att hända. Därför när anden börjar blåsa, då kan... Du vet inte varifrån den kommer. Och du vet inte vart den bär hän. Och det är därför vi måste... Men du hör dess sus. Du hör dess sus. Du hör dess sus. Och det gör ju att andefyllda människor kan ibland, jag säger inte man allt, kan ibland göra irrationella ting. Eller oväntade ting. Den här berättelsen till exempel är ju när Jesus kommer ner på... Det är ju Nikodemus, Israels topplärare. Och Jesus, han bara, vi vet att du är från Gud. Det är fantastiska ting. Du, vilken kraft det är runt dig. Du måste vara från Gud. Jesus struntar fullständigt i det. Du behöver född på nytt. Du är fantastisk. Du behöver född på nytt. Du skulle passa i Sanhedrin. Du behöver född på nytt. Plötsligt, vad säger man? Alltså, fullkomligt rakt på sak hela tiden. Det som är så coolt med Jesus är att, som ju är ledd av han, det är att han hela tiden går rakt in i kärnan. Han struntar i allt runt omkring. Vad pratade ni om på vägen hit? Hur så? Man hade pratat om vem som var störst. Eller med mig. Vem säger människosonen att jag är? Hela tiden, rakt på, hela tiden. Jesus, säg till min syrra. Hon kan väl hjälpa till? Marta. Du bekymrar dig för så mycket. Det betyder inte att vi inte ska bekymra oss. Men inte för så mycket. Det handlar inte om någon ansvarslöshet. Men varför gör vi så mycket? Jag kan aldrig bjuda hem folk. Det är för vi har dammkorn under sängen. Jag har inte undrat på att din dörr är stängd för gästerna. Du bekymrar dig för så mycket. Vi kan inte bara sitta på andliga hela tiden. Pop. Jo, vi kan sitta och vara med Jesus. Och då får vi en del att göra. Förstår ni poängen? Så det handlar inte om att vi liksom... blir introvert. Det handlar om att anden, men vi fångar in den här rösten. Och nu kommer jag vid något annat tornet. Och får se vad vi hinner då. Gå in. Jag kommer inte gå så vansinnigt mycket in på andens gåvor den här gången. Det får vi göra någon annan tornet om Herren lever. Om du lever och Herren dröjer. Så ska vi ha det. Men vi måste ha fundamentet. Han talar, du hör, man hör. Och det där är jätteolika hur vi fungerar. Jag ska inte föregripa nu med andens gåvor, men så är det. En del ser bilder, en del... för mig är det så här, när jag märker anden, jag lär känna honom. Och jag bara vet att jag vet. Jag kan inte ens förklara det. Jag bara vet att jag vet. Därför jag sa till Anna-Karin den femte juni 2018 klockan 04:30 säger anden till mig, res upp ett bönaltare och placera det i Salemkyrkan i Sigtuna. Alltså, det var ganska tydligt. Jag har aldrig i mitt liv tänkt på att jag ska resa upp ett bönaltare. Och Salemkyrkan, alltså, jag hade åkt förbi här några gånger och jag säger till Gud, Salemkyrkan, jag vet ju inte ens vem som är pastor här. Han var tyst. För det kan du ta reda på själv. Och så kom jag till David Vågenhag som var pastor. Samuel Vågenhag. Ja, du känner ju, vet ju vem det var. Jag visste inte vem det var. Så jag kommer hit, sitter här med honom där inne. Samuel, Gud har pratat med mig. Du sammanfattar en lång. Okej, vad spännande, vad sa han? Han sa att jag skulle komma hit och resa upp ett bönaltare. Oj då, sa han. Ja, men då ska jag hjälpa dig. Jag ska faktiskt flytta härifrån. Ingen i församlingen vet om detta, men du kommer precis nu. För jag ska öppna upp dörren för dig. Och så började vi här. Sen blev det covid-19 och allting och vi kunde inte vara kvar här för de stängde butiken. Och då öppnade kyrkoherden upp. Kom till mig! Det var jättehärligt att komma dit. Allt Guds folk är härligt. Jag är lång och större och kort. Så får jag kyrkoförmättes ordförande också, men det är en annan sak. Alltså, plötsligt händer en massa andra saker som jag inte ens hade en aning om. Här till är nöd och tunga som biskop Rask sa. Och sen kommer vi tillbaka hit. Återigen. Han talar inte varje morgon om att starta bönaltare i Salonkyrkan. Men han grönskar alltid, men ger frukt i rätt tid. Vi måste komma in i en sund, övernaturlig kristendom. Det betyder att han talar inte om varje potatis. Det kan han ju kanske göra om det är giftig potatis, möjligtvis. Men när han talar, kan han tala väldigt tydligt. Då är det frukt. Men han, du hör det. Du ska lära känna din andes röst. Jag lärde känna Petter till exempel. Han pratade ju skånska. Det drog flera år innan jag fattade vad han sa. Alltså, jag har bett om uppenbarelsens kunskap hela tiden. Men, ja, men är du igång ibland, Petter? Alltså, jag sa, vad säger karn? Svälj gröten. Men det, jag älskar honom ändå. Han tål detta. Sanningen sätter det fria. Vi ska ju tala skånska i himlen, det vet ni. Det tar en evighet att lära sig. Alltså. Nej. Så finska var det, just det. Andens tal, det var det jag ville komma fram till. Han talar, han blåser, han talar. Och du kan inte riktigt ha kontroll över det. Det betyder inte att det behöver vara osunt. Men du har inte koll över det faktiskt. Och vi är alldeles för fast i värdighet. Eller kanske tradition. Och vi behöver förnya oss. Så att vi kan avgöra. Romarbrevet 12:2. Förnya era tankar. Så ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Varje tanke är inte Guds vilja. Anna-Karin, jag känner att du ska dammsuga idag. Nej, det är din tur, säger hon då till mig. Ja, men jag känner att Gud vill. Så vill han inte alls. Hej, hej. Då får jag göra det. Det var lite humor i det där med kanske. Och så vidare. Nummer 5. Nu kommer jag till en väldigt, väldigt viktig sak också. Ja, vi har hållit på en timme redan. Men lyssna nu. Det har att göra med... Och det här är... Jag kan inte nog stryka under det. Jag vill verkligen, även om jag har glädje och humor... Anden är känslig! Och nu ska jag säga någonting konstigt. Ja, vi rusar mot språkets gränser. Fadern är inte känslig. Alltså, han är orubblig. Har ni läst Saltasalmerna? När psalmisten, de boxar billigt talat. De boxar på Gud. Gud, jag är arg, jag är ledsen. Och han är som... ja, men alltså. Det är som han tar upp oss. Boxar på du lite. Läs han 2. Alla folket som vred, de vredgas och skriker. Han i himlen ler. Fadern sitter och ler. Alltså. Är ni med mig? Jag är lite på språkets gränser nu. Så det står ju det att han som tronar i himlen ler åt alla våra skrik och gorm och hot och psalm 2:4. Och jag är arg på dig. Alltså det är du. Mm. Ja. Och när ni som haft småbarn någon gång. Pappa, jag är arg. Ja, du är jättearg. Ja, då. Jag känner mig jättehotad i Lamos. Jag blir så rädd. Pappa är dum. Nej, pappa är sann. Gå till mamma. Det gör alla barnen dock. Men alltså, faders gestalt, han är huge. Han har gränserna, ordningarna. Det kommer att bli som jag har bestämt. Så är det bara. Du är en dålig gud. Jag är Gud, säger han. Det kommer inte funka annars. Okay. Sen kan Gud bli vred, men jag går inte in på det just nu, men jag säger som det. Sonen, så om jag säger nu, för att tänja på gränserna i språkbruket. Fadern är orubblig, men sonen, han är nära och han kan gråta med dig. När Jesus såg Jerusalem så började han gråta. Om ni bara förstod den tid som nu gäller. Men här ska inte lämna sten på sten. Är ni med mig? Så Jesus gråter med dig. Han är närvarande. Han är din bror. Han är din storebror. Om jag så vill. Din herre och frälsare. Och när han såg hur Maria och Marta grät över Lazarus, sin mänskliga kompis, vän, så grät han över att Lazarus hade dött. Sen gör han ju det som kanske inte alla vi kan göra. Han sa, nej, rulla bort stenen. Men Jesus, han har ju legat fyra, han luktar bort med stenen. Kom ut, säger han. Det är rätt häftigt. Sen många gånger har man sett sådana små filmer där han kommer ut och springer så här. Men det står inte att han sprang. Det står, kom ut, han flög ut. Har man lindat så här, man kan inte springa va? Han flög ut. Sen säger de, linda upp honom. Det kan ni göra själva, men få ut honom i döden, det kan inte ni göra, det får jag göra. Har ni någon gång tänkt utifrån Lazarus perspektiv? Lazarus är rättfärdig, men han dör. Hans kropp läggs i graven, han hamnar i Abrahams sköte. Här är jag! Och så är han bland Abrahams sköte. Lukas 16 om den rike mannen och Lazarus, den andra var det samma Lazarus. Han är Abrahams sköte. Där går han omkring och prisar hur man nu har och tänker där. Och så är han kring och träffar Moses och Daniel, bryter arm lite med Simson kanske, vad vet jag. Och plötsligt så hör han, Lazarus! Har du tänkt tanke?
Ja.
What? Och jag tror till och med att Abraham själv, som ju var chef på det där, säger, mästaren kallar på dig! Ja, men jag har ju dött! Lazarus, kom ut! Woosh! Nej, jag är tillbaka! Det är rätt häftigt alltså, ärligt talat. Steven Spielberg slängde i väggen alltså. Det här är riktiga grejer. Sen lindar de upp på honom. Det är rätt så. Hallå, syran! Hallå. Jesus! Vad är det? Jag vill ha kvar en stund till. Sen dog han ju x antal tid senare. Man kan säga så här. Det kan vara överraskande saker att gå med Jesus. Men just detta om att sonen grät. Och det var det min poäng. Men anden. Vet du om att anden kan bli bedrövad? Alltså. Och därmed vill jag säga att vi bedrövar inte fadern och sonen på samma sätt. Men anden kan vi bedröva. Efesierbrevet 4, snabbare. Efesierbrevet 4, vers 30. Efesierbrevet 4, vers 30. Ni är världens mest exemplariska skolklass. Ni sitter och lyssnar och hälsar så gott. Efesierbrevet 4, vers 30. Nu står det så här. Och det är ju den heliga ande som genom Paulus penna skriver. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Alltså, ni kan faktiskt bedröva den helige ande. Ni kan göra honom ledsen. Ni kan göra honom väldigt ledsen. Och jag kan säga så här. Alltså, de gånger man har klivit över en gräns som man vet är rätt. Är ni med mig? Det kan vara hårda ord. Det kan vara vad det var. Vi behöver inte gå in på synd. De gånger man har syndat, om jag uttrycker mig så. Så känner man ju direkt. Det känns inte bra här. Är ni med? Det känns inte bra. Det är någonting som är bedrövat i mig. Det är ju den helige ande. Och här skiljer sig ju människan från alla djurarter. Det finns ju ingen hyena som är, usch, jag tuggar för mycket på det där benet. Det är ju ingen hyena som är ledsen. Eller varg, oj, jag tog ett får för mycket, jag ångrar mig. Det finns inga vargar som ångrar sig. Är det med mig? Eller en skata, jag tog en, nej. Men vi människor känner, jag är bedrövad. Så länge jag teg, säger ju salmisten, så förtvinar jag i mitt inre tills dess jag bekände min synd inför dig. Det är så underbart. Vi tar syndernas förlåtelse väldigt lätt alltså. Tänk att få min synd förlåten. Alltså, det är ju halleluja. Det är verkligen halleluja. Men anden där blir bedrövad. Och jag tror ju, nu kanske jag trampar om på tonen. Jag tror vi bedrövar den helige ande lite väl ofta alltså. Att det är hårda ord hit eller Har ni någon gång fastnat framför en tv? Det behöver inte vara världens. Har ni någon gång fastnat framför tvn eller någon YouTube-variant eller vad det är? Och så känner man, ja men god, jag har suttit här i flera timmar. Och så säger man, vad har jag gjort? Det behöver inte vara grova saker du har sett. Men du känner, det känns som att jag har slösat bort någonting. Har ni inte känt så någon gång? Eller är ni så heliga här inne? Då är ju ni som ska undervisa mig. Alltså för att, det är så många gånger jag känner, vad håller jag på med egentligen? Jag vill inte läsa allt. Jag vill sannoliken inte se allting. Och vi ska komma till genombrottssmörjelsen. Ärligt talat, syster och broder, vill du verkligen börja se saker och ting av icke-vanligt slag, så kommer det finns en prislapp. Och inte från religion. Hellre att du är glad och käkar chips och ser på tv än en religion, alltså, och mörker och, men av kärlek och passion, en annan högre väg, det ska vi komma på. Så vi måste bara ha den här insikten att, följ med mig, ja, men vad säger Jesus? Och hjälp, Markus 3. Det är knappt jag törs läsa det här faktiskt. Markus 3. Jesus. Alltså, när jag ibland lyssnar på vissa teologer som tycker att Jesus är så gullig och fin, men Paulus är så dum. Har ni inte läst om Jesus? Han är ju supertuff tränare, so to speak. Han är ju oerhört rak. Det står så här i Markus 3, vers 28. Har du aldrig läst det här? Jag säger er sanningen. Alla synder och hädelser ska människan få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. Det är ingen överdriven amerikansk evangelist som talar här nu. Det är Jesus som talar här nu. Den där versen får vi inte läsa i vår kyrka. Nej, men här läser vi den. Vet du om att man faktiskt kan bedröva den helige ande? Det måste ju finnas en potentiell risk eftersom Jesus säger det. Och här skulle vi kanske, älskade vänner, behöva gå djupare in. Vad betyder detta? Det är ganska viktigt. Faktiskt är det det. Och när Jesus säger massa saker i skriften som vi snabbt läser igenom, så borde vi kanske någon stanna till. När förödelsens styggelse till exempel, vet ni vad det är för någonting? Jesus säger, när förödelsens styggelse, och den som läser detta ska noga lägga märke till det. När han talar om tidens tecken. Och jag har mött 99 av 100, ingen aning om ens vad det är. Säger inte jag vad det är. Kan vi inte studera skriften tillsammans? Kanske mer än Expressen. Okej. Det verkar finnas en synd som har med den helige ande. Var du spottar och fräser åt sonen och Jesus och allt detta. Du kan få det förlåtet, men inte den helige ande. Oerhört allvarligt. En gudsman uttrycker så här. Det största av alla synder är att aldrig längre kunna känna syndanöd. Det mest hemska som kan hända en människa, det är att man aldrig längre blir berörd av evangelium. Så om du känner ett minsta mått av oro att du har begått denna synd, så kan jag säga, wow, skönt, då har du inte begått den. För den som har begått den här synden har fullkomligt död i sin ande. Vad som än händer. Och jag kan inte ägna hela dagen åt att undervisa. Jag kan säga så här. Det verkar som att den här synden måste ha att göra med någon som vet mer vad det handlar om. Man vet mer vad den helige ande är. Och ändå väljer man en annan väg. Med det säger jag så här. vi kanske skulle behöva återerövra ett mått av allvar i vad vi håller på med. Du vet om att du kommer att existera i all evighet. Alltså, det finns ingenting som är viktigare än att en gång få kliva in. Evigheten börjar redan här nu. Men alltså du och jag kommer att... Himmel och jord kan brinna, men inte du och jag. Det är oerhört stort. Ibland tänker jag, vänta nu, jämfört med allt annat är det mycket viktigare. De förstår inte hur andliga jag är i min kyrka. Nej, men det är väl ointressant. Ja, jag fick inte positioner som jag hade tänkt. Nej, det är, och mitt knä är fortfarande ont. Ja, absolut. Men i det stora hela, hallå! Om du har fått ditt namn skrivet i livets bok. Det finns inget viktigare. Det är bättre att du är halt och blind och döv. För du kommer få en ny kropp i alla fall. Och ju mer åren går, ju mer känner man ju halleluja. Jag vet inte om jag får sexpack där, men det har jag inte fått här i alla fall. Så Gud hör inte bön, men alla gånger så. Men, alltså, men lyssna. Den helige ande. Och därför jag, du ska ha dialog med den helige ande. Helige ande, jag vill inte bedröva dig. Bedrövelse och hädelse är inte samma sak. Men vägen till hädelse. Alltså, jag vill inte, helige ande. Respekt. Och i vårt hem är vi supertydliga med vad barnen... Alltså det är mycket skämt och det är flams hit och dit. Och vi försöker hitta en sund biblisk väg så. Men det finns saker och ting. Vi skämtar aldrig, aldrig om någonting som en helig ande gör. Vi är stenhårda alltså. Så våra barn kan vara kraftfulla. Men alltså inte när det gäller... De har respekt för en helig ande. Skapar ni fruktan i barnen? Absolut. Ja, men ni menar ju, nu säger jag som vi gör. Den helige ande har ni... Ja, men vi förstår inte allt. Absolut, bra. Det gör inte pappa och mamma heller. Men den helige ande har vi superrespekt för. För vi vet ett mått om vem den helige ande är. Och han är helig ande. Utan honom går vi förlorade. Utan honom går vi förlorade. Han är garanten. Depositionen i oss. När jag undervisade söndagsskoleelever som jag gjorde en gång, så var föreståndaren så imponerad för barnen. Jag sa att den helige ande är magneten i era hjärtan. Han är den här järnbiten. Så när Jesus kommer som en magnet så tar han upp alla som har järnbiten i sig. Alla vill ha järnbitar. Men älskade vän, var väldigt gentle när du talar med den helige ande. Helige ande, jag älskar dig. Jag vill att du ska trivas i mitt hjärta. Förlåt mig för att jag höjde min röst där och kanske var för tydlig och så vidare. Okej. Okay. Ni känner igen, det finns ju mycket att säga om henne och allt var inte rätt säkert. Katrin Kullman som var en stark helande evangelist. Många bibelforskare säger att hon kanske var den som hade en oerhört stark smörjelse, i alla fall ett visst skeende i hennes liv. Det berättas om att innan hon gick ut upp på scenen så bad hon i 2 timmar inför varje stort framträdande när hon hade sina kampanjer. Så bad hon bara, ta inte din helige ande ifrån mig. Ta inte din helige ande. Än hon bad, ta inte din helige ande ifrån mig. Och när hon klev upp på scenen, det var så här. Och hon bad ju inte för folk, hon bara talade ut. Folk blev helade överallt. Hela hennes första rad var bara läkare som kollade saker och ting. Det finns mycket att säga om henne, allt var inte rätt och riktigt. Men det fanns ett mått av smörjelse under en viss tid. Längtar vi inte efter mera? Alltså, vi vill inte ha en teori till. Eller ett nytt system. Ny pedagogik. Jag säger ingenting i fel. Det är inte fel i sig, men utan dig, helige ande, det blir bara religiös teater. Men med dig så är det nästan, gör det samma vilka ritualer och ordningar vi har, men om smörjelsen är där. Wow. Så, känslig. Om 16 minuter dricker vi kaffe. Halleluja. Och så fort det börjar lukta kaffe där, då finns det ingen smörjelse som kan övervinna det. Alltså. Nummer 6 av 7. Många kaffekoppar, Anna-Karin, där borta. Nummer 6 av 7. Anden är ansiktslös. Anden är ansiktslös. Vad betyder det? Fadern har en gestalt. Följ med mig snabbt. Johannes 5. Jag lärde mig väldigt mycket av pastor Ulf när han var i smörjelse, faktiskt, måste jag säga. Jag har inte hängt med på den resan han gör nu, men det här var någonting som jag fick en uppenbarelse från pastor Ulf faktiskt på den tiden. Är ni med? Vers 37. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig, säger Jesus. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt. Underförstått, jag har hört hans röst. Jag har sett hans gestalt. Och jag var ju inne lite på det. Så fadern har faktiskt en gestalt. Han kan manifestera sig. För oss är han ju osynlig. I vår begränsade förmåga att ta emot information. Men han har en gestalt. Jag såg någon som såg ut som den gamla av dagar. Någon satt på tronen. Hans hår var, och så var det beskrivning som är. Det är inte så att fadern är lik oss, det är snarare vi som är lik honom. Det är kanske bra med rätt ordning ibland. Men, och sonen har en gestalt, det vet vi ju. Jag menar, Jesus är ju vår bror. Och Jesus kommer att förbli människosonen i himlen. Timoteusbrevet talar om att han är människan med, alltså Jesus är, han är en av oss. Så när vi kommer, jag tror ju på Nya Jerusalem, och när vi kommer in där så, åh Jesus, jag känner igen dig. Men det där, vad är det? Det kallas för serafer, säger han. Det där, det är keruber. Ja, vad är det där då? Det får vi se då. Men anden har ingen gestalt. Och det är det här som är så unikt, va? Anden har inte det. Fadern söker ära med rätta. Och han delar sin ära med sonen. Det vet ni. Johannes 5:23. Vad står det? Johannes 5:23, vi är ju där. För att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så när muslimerna påstår att vi har samma Gud, så det har vi inte. Jag menar inte att vi inte har det. Jesu far är inte Muhammeds Gud. Jesu far är inte Muhammeds Gud. Muhammed är en Allah är en andemakt. Nu säger jag som jag tror. Om du inte ärar sonen, ärar du inte fadern. Ja, men jag fruktar alla. Ja, det skulle jag. Det förstår jag. Det fruktar jag inte. Men, ärar du sonen? Nej, Gud har ingen son. Nej, din Gud har ingen son. Min har. Den levande guden har det. Därför ärar jag sonen och då ärar jag fadern. Det är vad Jesus säger. Ja, det är en förfalskning, säger de. Nej. Till och med ateistiska bibelfolk säger att det här är ju den text som är rätt. Sen får ni ju tro på den eller inte. Tycker ni det är jobbigt när vi säger raka saker? Alltså. Men lyssna nu. Och det här kan du bli förvånad över. Anden söker inte ära. Anden söker inte ära. Anden är ansiktslös. Hur ska jag veta? Nu, och det här är superviktigt. Hur ska jag veta om det är den helige ande i ett sammanhang eller inte? Det vet du. Anden lyser alltid på Kristus. Om Jesus är stor i det sammanhanget, ja, men då är det andligt. Då är anden där. Anden lyser på Kristus. Får vi be till anden? Alltså, ja, vi kan ju be. Vi ber ju oftast, kom heligande. Det är helt rätt. Kom heligande. Men det är som om skriften sätter en viss gräns om att eftersom anden bor i oss. Det är som att Bibeln är något försiktig med att vi ska tillbe någonting som är i oss. Så andens uppgift är att ära Kristus. Så nej, Jesus blev så stor här i det här sammanhanget. Amen, det måste vara den helige ande. Men profeten blev stor här. Okej. Och i det här sammanhanget så ska man överlåta sig till systemet, eller till visionen, eller till strukturen. Okej. Har strukturen dött för dig? Alltså, jag tror vi kan absolut erkänna starka tjänstegåvor och så vidare. Men fel blir det ju när systemet, profeten, blir det vi tillbör. Vi har gett våra liv till systemet. Ursäkta mig, om systemet får fel så får du fel. Du tillhör Kristus. Sen ska vi inte överge våra andliga gemenskaper. Men det är Jesus vi följer. Det är Jesus vi ger våra liv för, inte ett system. Eller pastor Andersson som vill ha din plånbok. Vi ska vara generösa. Vi tjatar inte om pengar här. Det är klart att torn bygger inte sig själv. Men det är anden som får tala till dig. Vi kan ge förutsättningar, men vi kommer inte ta den helige andes plats. Orkar man höra det här? Alltså? Anden är ansiktslös. För han bor i dig. Och han vill göra Kristus synlig i dig. Så att folk säger, det luktar Jesus om dig, Benjamin. Det luktar Jesus om dig. Du måste ha med den helige ande att göra. Sen är det inget fel att man kan bli påverkad av starka ledare och så vidare. När pastor Ulf var i smörjelsen så hade ju alla samma tungotal. Men så kan det ju vara. Ni vet, en del av er vet inte ens vad jag pratade om, för ni blev frälsta igår. Det gör ingenting. Man behöver inte veta allt så bakåt. Vi lyder Jesus. Okej, nummer 7. Det sista. Om 9 minuter. Tänk att det är så tajmat. Och det har med andens vilja. Och vi kommer egentligen in på detta. Faderns ordningar, faderns naturlagar, faderns skapelseordningar, faderns suveränitet. Den kan inte vi stå emot. Inte ens våra böner kan ändra på det. Och vi skulle, någon gång skulle jag vilja undervisa om the providence of God. Alltså Guds försyn eller providens. Jag kan dra engelska. Jag hittar inget bra svenskt ord faktiskt. På the providence of God. Guds försyn. Va? Kolla nu. Kommer du att berätta om Josef? Han som drömde. Sanna profetiska drömmar. Men var ovislig. Jag har drömt om att ni ska böja knä för mig. Det var sant. Men det var inte visligt. Lillebrorsan. Alla ni kommer... Jag kommer få en större smörjelse än vad ni alla kommer få. Jaha. De blev inte glada, va? De kastade honom i en brunn. Sålde honom till slav. I ett kortsiktigt perspektiv. Ganska elakt. Så hamnade han i Puttifars hem. Och vad hette Puttifars fru? Puttifar och Puttifru. Dåligt, men ni vet om att Puttifar, vet om att Josef hade rakt hår. Puttifars fru försökte locka honom, gick inte. Dåligt. Men lyssna nu. Tänk dig själv att jobba, och han hade så smörjelse över sig, Josef, att han blev chef för det där bygget som slav. Och så ville då Puttifars fru ha sexuella relationer. Han ville inte det. Och blev anklagad för sexuella trakasserier. Det är ganska, tänk själv att bli anklagad för det. Du är oskyldig. Och så kastas han i fängelse. Och där har han sån smörjelse så han får en jättehög position i fängelse. Var han hamnar på toppen hela tiden. Och det beror ju inte på att han klagar. Han tjänar. Men han måste ju någonstans... Men vad, och så kommer de här två fångarna, ni vet. Han som var bagare och han som var munkskänk. Och han profeterar om deras framtid. Och det blir exakt som det blir. Och så glömmer de bort honom. Såld av sina bröder. Sexuellt anklagad. Hamnade i fängelse, bortglömd. Ja, men de flesta hade blivit bittra långt innan det. Alltså, hur många av oss hade, ja, men ärligt talat. Men någonstans, men Gud, jag vet inte. I några snabba drag så kommer ju munkskänken på. Du, farao, jag måste faktiskt bekänna min synd för dig. Jag var medfånge till en snubbe, en hebré, som kan tolka drömmar. Bang, bang, bang. Så hamnar i maktens centrum. Ni kan ju hela berättelsen. Och så kommer ju till slut hans bröder och de fattar inte vem det är. Och det är en ganska gripande scen. Jag blir nästan rörd när jag läser det själv i Bibeln. Jag tänker, varför gråter jag här jämt? För det är så gripande på något sätt. Och så säger han till slut så här. Du kan läsa om det första Mosebok 50. Han säger så här. Ni tänkte det till ondo. Men Gud använde det till det goda. För utan hela den här processen hade han aldrig fått den här maktpositionen. Han hade ju inte kunnat åkt som en hebré. Hej farao, jag vill bli chef här. Han hade blivit en huvud kortare, kan jag säga. Men tack vare. Så du som har varit med motgång, 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 motgång. Varför inte bli en Josef själv? Halleluja. Jag är inte glad för att jag blev såld. Jag är inte glad för att jag blev glömd. Jag är inte glad för att jag blev falskt anklagad, vad det än är. Men jag känner det ändå. Pang, pang, pang. Kan du några korta drag komma i position du inte annars hade kunnat haft? Det har med Guds suveränitet att göra. Alltså, Gud spelar schack på hög nivå. Alla som spelar schack mot honom blir matt, va? Alltså, det går inte att vinna över honom. Sonen och sonens vilja har vi ju i skriften. Den ska vi följa och leva efter. Men anden är ju detalj. Det står ju inte i den heliga ande att jag ska bygga torn. Alltså, eller att du ska... Det står ju inte i skriften. Men anden vet. Anden vet en optimal väg för dig. Inte därför att du får... Och sluta nu med A, B och C och D-plan. Glöm det där med A, B. Jag har varit med en massa... Jag är B-plan, B-plan. Du är på Ö-planen. Alltså, med sånt snack. Glöm det där. Du är inte någon B, C, D, G-plan. Du är i Guds optimala plan. Om du omvänder dig nu. Amen. Så kan Gud använda dig alla misslyckanden, alla dumheter som har hänt i ditt eget liv, som du själv gjort och som andra gjort. Bam, 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 bam. Det djävulen tänkte till ondo, vänder Gud på, så blir det en erfarenhet. Halleluja, det är inget roligt att vara djävul när man har Gud mot sig. Och när man har andefyllda människor mot sig. Då kan man åtminstone bli bitter. Bli lite köttslig. Så, den här andens vilja. Det kan ingen egentligen i första hand pastor tala om för dig. Så det måste ju anden tala om för dig. Och det blir ju farligt om du ska gå till pastorn och säga, vem ska jag gifta mig med, pastor? Alltså, nu kan vi människor få profet, men var försiktig. Kan vi inte vara sunt radikala någon gång? Vi ska inte hålla på att bilda sekt. Vi ska bilda släkt. Vi är familj. Sen kan vi ha ordningar och allt detta och så. Självklart för disciplin och så. Okej, älskade vänner. Det här var pass A. Och nu har vi pass B kvar.